till Pierres värld.
Välkommen, det här är Pierre Näsman och du lyssnar på Pierres värld i Tyresö Radio 91,4 MHz. Du hittar även Pierres värld på Spotify och på YouTube. På YouTube får du söka på Pierre Näsman i ett ord. Bli gärna en prenumerant på YouTube så får du en avisering när intressanta program dyker upp där. Jag har gjort några program om oceanseglaren Thomas Kjell som kallas för Tompa. Första programmet släpptes den 2 januari 2022 här på Tyresö Radio. Vi pratar bland annat om Tompas letande efter den perfekta segelbåten. Tompa hittar drömbåten och köper den senhösten 2019. Det är en franskbyggd 54 fots Garcia byggd i aluminium. Båten ligger på en marina i Polen. Tompa reser dit, gör upp affären och betalar båten cash. Mycket pengar. Reser hem hur nöjd som helst. Väl hemma slår covid-pandemin ut med full kraft. Det blir en jobbig period. Hur fasiken ska Tompa få hem båten från Polen? Efter en tids kämpande med byråkrati och annat så lyckas Tompa få hem båten under äventyrliga förhållanden, minst sagt. Tiden går och Tompa helrenoverar Garcia 54 som han har döpt till Infinity. Han tömmer henne på all inredning. Bland annat blir det ett nytt elsystem, ny motor och han bygger även in en bogpropeller i båten. Bara för att nämna något. Infinity utrustas och förbereds för att seglas jorden runt. Jag hälsar på Tompa och besöker honom på marinan den 11 september 2022. Jag gör en film där vi går igenom hela Infinity och filmen la jag ut på YouTube-kanalen Pierre Näsman våren 2023. Ytterligare lite senare så gör jag även en kort recap med Tompa i Oceanseglarnas monter på Älvsjömässan den 19 mars 2023. I november 2024 hälsar Tompa på i studion och berättar vad som har hänt sen sist. Bland annat har det blivit ofrivilligt vinterbad med nära döden upplevelse, brytit benet, köpt ny båt, en OVNI 385 och hunnit bli pensionär och seglat båten till Irland via Skottland och Caledonian kanal. Tompa har ständigt nya upptåg och nya planer på gång. Idag kommer jag ringa upp Tompa för en recap om vad som har hänt sedan sist och vad som kommer att hända härnäst. Men först får Rod Stewart spela Sailing. Häng med, det här blir kul.
I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. To be free. Can you hear?
Okej, då prövar vi att ringa Tompa. Se om han svarar.
Hallå, hallå.
Tjena, Tompa. Det är Pjär.
Tjena, tjena.
Hur är läget?
Jo, det är bra.
Vad gör du?
Ja, det är mest planering och tänkt att fixa. Okay.
Ja, precis. Jag tänkte göra en liten recap här på alla intervjuer och filmer och sånt som vi har gjort hittills. Ja. Och jag har precis berättat för lyssnarna om allt du har gått igenom här. Och när jag började kika på det var ju en hel del. Du började ju med att köpa en Garcia 54 i Polen senhösten 2019.
Ja.
Och sen bröt ju pandemin ut. Så låg båten kvar i Polen och du var hemma i Sverige. Ja, och det var riktigt bökigt och kanske om du ens skulle få hem båten.
Ja.
Och kanske bli snuvad på alla pengar. Men du lyckades till slut få hem båten. Och när du väl kom hem med den efter massa bravader där att rodret inte funka och de här grejerna. Det var en ganska tuff hemsegling, förstår jag.
Ja, alltså det var ju ett, jag visste väl det också i och för sig. När vi hade inte så mycket att välja på. Vi fick ju bara hissa på och dra. Men jag visste ju att båten var i dåligt skick, så att saker och ting skulle gå sönder.
Just.
Vägen. Det hade jag ju räknat med. Men kanske inte att allt de här stora sakerna skulle...
Ja, att det går att styra och sådär.
Ja, det är ju en förrättning som att åka åt fel håll.
Ja,
det är en fördel. Motorn som skar i, utanför Skilding eller vad det var.
Ja, jag drog lite såna här grejer då. Det var ju första programmet vi gjorde då, 2000,
just det.
Eller 2022. Och det du gjorde sen, det var ju att du helrenoverade Infinity som du döpte båten till.
Yes.
Du höll på med den väldigt länge. Du bytte ut motor, all inredning och elektronik och byggde in en bogpropeller, minns jag.
Ja, det stämmer.
Ja, och då var jag där och gjorde en film och vi gick igenom allting och dina planer då var att segla 2023, va, var det på sommaren?
Ja,
först till Skottland och till Irland och sen vidare ut i världen då.
Ja.
Men det gick inte riktigt som planerat där. Du kom iväg och du kom hem. Och du ansåg att det var svårt att hitta besättning och det hände massa saker. Så då bestämde du dig för att sälja båten.
Så ja, alltså jag funderade ju ganska mycket på vägen när vi stack. Det är ganska en 54-fotare som väger över 20 ton. Det är ju inte så här jättelätt hanterat.
Nej.
Med lite besättning. Så att, då började jag väl fundera nu.
Exakt.
Och kom till andra slutsatser helt enkelt.
Ja. Och efter det då så var du på Älvsjömässan som jag var där och gjorde en liten kort recap. Och efter det så hade vi, var ju du här och hälsade på i studion. Och då snackade vi om att du hade sålt båten, gjort en bra förtjänst. Du hade köpt en ny båt eller en bättre begagnad båt av samma... Från samma fabrik var den. Den var byggd på samma fabrik, va? En Ovni 385 tror jag att den hette.
Ja, just det. Ja.
Men innan, alltså under den där tiden när du köpte båt, sålde båt, så fick du så här ofrivilligt vinterbadande med nära döden upplevelse. Du bröt benet. Blev hämtad med ambulans. Och vi pratade ju också, första avsnittet så pratade vi om vad du skulle, drömmen om att gå i pension och det. Och vid det här tredje radioprogrammet så hade du faktiskt precis även blivit pensionär.
Ja, det och stämmer.
Du var riktigt nöjd med den där båten då, och den var 43 fot om jag inte missminner mig helt fel, va?
Ja, ja.
Och var det sommaren här som gick nu 2024 som du seglade den till Skottland och genom Kaledonian kanal, va?
Yes, det stämmer.
Och sen har jag förklarat...
både genom Kaledonian och även Crinan kanal.
Okej.
Okay. Skottland.
Ja, det är genom hela kontinenten, eller vad ska man säga där? Hela,
det kan man säga.
Från ena kusten till andra kusten.
Ja, precis.
Hur många slussar fick du passera?
Ja, i Kaledonien tror jag det var 34 slussar. Det var väl 16 eller 32 kanske. 16 upp och 16 ner.
Okej. När du har gått...
Det är ganska... Och varje sluss, då lyfter du ju säkert en 5-8 meter.
Okej. Så du har varit på hög höjd kan man säga också då. Efter 16 lyft.
Ja.
Upp i tunn luft, Tompa.
Ja, precis.
Yes.
Fast det var tung luft, för det var fan, men det regnade ju på tvären hela tiden i förra sommaren.
Just det, det var inte så super nice väder.
Nej.
Och då i det programmet, då tog vi även upp att du hade gjort den här överseglingen av Nordsjön, Skottland, Kaledonian kanal och du landade på Irland.
Ja.
Så att jag tänkte vi skulle egentligen börja prata om vad som hände då i Irland. Du tog upp båten på en marina och gjorde någon slags vinterförvaring där, eller vad var tanken?
Ja, precis. Jo, jag preppade båten inför vintern, och nu i Irland är det ju plusgrader hela tiden, så att det var ju egentligen bara att se till att motorn hade glykol i sig och sen knyta fast alltihopa, för att jag täckte ju inte båten eller något sånt, eftersom det är bara regn.
All right.
Sötvatten som kommer ner, så att det klarar ju båten.
Jag hörde på nyheterna efter sommaren här att det kom en fruktansvärd orkan. Och då tänkte jag på dig och att du är här och båten är där. Hur klarar båten de där orkanvindarna utan tillsyn?
Jag följde ju orkanen ganska noga, så jag förstod ju att det kommer att blåsa. Men samtidigt så vet jag att den ligger ju på ett väldigt skyddat ställe. Jag har ju då knutit fast båten med kätting och tross i betongklumpar.
Okej.
Okay. Sen min båt är ju då, jag har ju centerbord, så att jag har ju fällt upp det och ställt båten i stort sett på marken. Så att den är ju inte, tyngdpunkten är ju väldigt låg i förhållande till massa andra båtar med köl.
När du har centerbord, då kanske du har låg profil på båten också.
Ja, precis. Så att min båt var ju den som stod på marken och fast ankrad i stora betongklossar. Och så jag visste ju det, att de på varvet där, de kommer ju titta till det här och höra av sig om det händer något. Så att jag klarar mig jättebra. Däremot jag har en annan svensk som ligger på samma marina. Han hade inte förberett sin båt riktigt lika bra, så att han hade väldigt mycket löst på däck som blåste bort och gick sönder.
Har han samma plan som du?
Ja, lite så. Fast han tänker gå in i Medelhavet.
Okej.
Okay. Men i stort sett samma plan. Eller hans plan är väl att vara ute och segla så länge han orkar och kan. Min plan har ju ändrats lite, eftersom jag är lite ute efter att kunna erbjuda kurser ombord för de som vill prova på och segla offshore.
Jag tänkte vi kommer till det lite senare, för jag såg det att du hade även fått upp en hemsida vi kan prata om.
Ja, precis.
Men jag tänkte det här med att båten låg på Irland nu och du har pendlat lite fram och tillbaka där.
Ja, jag åkte över i oktober tror jag. Månadsskiftet oktober-november. För att lyfta upp den på land. och preppa den inför vintern. Ja. Det var det. Sen har jag inte varit där.
Nej. När du säger preppa inför vintern, har du vet du, mastat av den och sådär eller?
Nej, nej. Nej, alltså den, den står jättebra med masten på.
Mm. Så att den är bara urlyft ur vattnet?
Ja, precis. Man ska ju byta lite anoder och lite annat sånt där. Mm. Så att, men i stort sett så är det bara att lyfta upp den. Jag ska väl måla botten när jag kommer över. Och innan sjösättning då. Och,
hur nöjd är du med nya båten med alla segelegenskaper och det som du har prövat nu på Nordsjön? Och,
alltså jag kan inte bli mer nöjd. Den är helt perfekt för det... Vi har tänkt, men den är väldigt säker, lätt att segla. Den har alla egenskaper för att vara en säker båt. Alltså. Mm. Så det kan inte bli bättre.
Hur fort går den? Om man säger, alltså, vad kan...
Jag har varit lite förvånad, för att jag var lite rädd för att det här kommer gå ganska långsamt. Men över Nordsjön så tror jag vi snittade säkert över 6 knop. Och det är ganska bra. Ja, för då måste bra. Vi göra i alla fall 8-9 vid vissa tillfällen. Så men jag är förvånad över att den seglar så bra som den gör faktiskt.
Hur är den utrustad jämfört med Garcian?
Den är i stort sett utrustad på samma sätt. Skillnaden är att jag har helt nya segel till den här båten i stort sett. I övrigt så är det säkerhetsmässigt så är den utrustad på samma sätt.
Men du har självklart kompressor och dykutrustningar och grejer?
Ja, jag har väl 3 stycken kompletta dykutrustningar och kompressor som jag ska kunna fylla ombord. Eventuellt kommer jag komplettera med ett elverk.
Okej. Okay.
För att kunna köra kompressorn off-grid liksom, när man inte ligger i hamn.
Okej, okay. Med bra kapacitet och 3-fas eller?
Nej, det räcker med 2-fas faktiskt.
Okay.
Det finns, vad jag är ute efter, jag kan inte ha någon jättegigantiskt elverk ombord utan jag försöker komma ner i storlek. Och nu har det faktiskt kommit ut på marknaden elverk som är väldigt små och kompakta.
Och de så nya små, de går tyst också.
Jag kommer nog ett sånt.
Ja, härligt.
Va?
Nej, jag pratar mun på det bara. Men de nya små elverken, de är väldigt tysta också.
Ja, det är de. För att jag är begränsad förut med 54 fot, då har du ganska mycket plats överallt. Men med bara den här då på 43 fot så är ju ytan klart mer begränsad. Så att då måste man hitta mindre grejer. Det kommer kosta mer, för de här nya elverken är ganska dyra. Men jag tror att det är värt det på sikt.
Ja, det skulle jag tro också. Och nu är vi ju inne i 2025 här och... Jag vet att du var på båtmässan i Göteborg, va? Och stod i oceanseglarnas monter.
Ja, vi hade ingen monter i Göteborg. Däremot så blev vi inbjudna att stå på scen och berätta om oceanseglingsklubben. För att det finns en liknande klubb i Göteborg, men de är inte så aktiva som okay. vi är. Så att, i Sverige så finns det egentligen bara en enda förening som sysslar med långsegling. Aktivt och det är Oceanseglingsklubben. Och med teknikens hjälp så har vi blivit finns det ju ett intresse för att vara med och få en massa information och kunskap eftersom vi kör allting, vi streamar allt vi gör och vi lägger upp föredrag på nätet och sen håller vi det fruktansvärt billigt jämfört med många andra klubbar. Så att, eller vi kan ta ett exempel. Det är, när jag sålde eller köpte den här båten så var den registrerad i Transportstyrelsen. Och det, båtar över 15 meter ska ju vara det enligt lag. Under 15 meter behöver man inte registrera hos dem. Men det kostade 1500 spänn för den gamla ägaren att avregistrera sin båt.
Okay.
Och sen ringde de upp mig och frågade om jag ville ha den registrerad i mitt namn. Alltså bara byta namn. Ja. Det skulle kosta 15 000.
Men det är helt galet.
Ja, det är galet. Så att jag tackar ju nej till det. Och vi ger ju ut certifikat i Oceansäkringsklubben. Men vi tar bara 300 kronor för det.
Okej, okay. Men varför, att, vad får man för 15 000 då?
Ingenting. Du får ett papper som man kan använda. När man måste ju ha ett registreringsbevis på båten. när du kommer till andra länder. För du måste klarera in, precis som när man flyger charterresor så ska man ju ha passera tull och immigration, och de kräver att få se ett papper på att det är du som äger båten. Och det är det pappret Transportstyrelsen ger ut. Man kan även få det av kryssarklubben för, jag tror att de tar om det är 1000 eller 1500 spänn för det. Men det måste också förnyas vartannat år. Så det certifikatet vi ger ut, det funkar ju att använda när man är ute och långseglar.
Okay. Ända tills man säljer båten då, eller?
Jajamensan. Det låter... Vi har liksom klippt byråkratin och vi pungslår inte folk på pengar för att producera ett papper som man skickar digitalt via mejlen. Så att, där har vi lyckats ganska bra, tycker jag.
Ja, det låter som ett jättebra tips till lyssnarna som är intresserade av att kanske köpa en båt för en jorden runt segling eller liknande.
Ja, pappret krävs, alltså du måste ha det, du kommer inte in i en hamn utan det. Så att, och det pappret vi har vet vi ju fungerar. Mm. Och varför då spendera en fruktansvärt massa pengar på ett annat papper som säkert funkar det också. Men man kan använda de pengarna till att segla istället.
Hur gick resan till Göteborg då?
Vilken resa tänkte du på? Jaha, jo, det hade... Ja, SJ har ju kanske lite att jobba på, men vi kom till Köping, sen fick vi backa tåget till Västerås och sen fick vi åka buss tillbaka till Köping och sen hitta ett nytt tåg och så vi kom väl ner 2,5 timme för sent.
Men gick det bra ändå?
Ja, de fick stuva om lite i programmet där bara. Ja. Men det som var intressant var att när vi kliver upp på scenen, vi är en Stockholmsbaserad klubb och det blir inte så jättesexigt att stå och prata om föreningsverksamhet till seglare där nere i Göteborg. Men vi hade alltså fullsatt i publiken, över 60 personer, och ingen lämnade under våran tråkiga föreläsning.
Ja, det låter ju skitbra ju. Det är bra jobbat.
Ja, så att uppenbarligen så har vi fångat ett intresse som vi kan förmedla till fler. Mm.
Men sen har du även lyckats knåpa ihop en hemsida som heter sailinfinity.com.
Jajamensan.
Så jag tar det en gång till då. Sailinfinity, ett ord, .com. Då kommer man till din hemsida.
Ja.
Och på den läste jag att du har en rubrik som heter Offshore Sail Academy.
Ja, det stämmer.
Kan du berätta lite om det? Vi var inne på det lite i början här ju.
Ja, precis. Jag tänkte ju att jag vet att det är väldigt många som är intresserade av att kunna sticka ut och segla. Men ska man sälja allt man äger och har, köpa en båt och sen ge sig ut, så kanske man inte tycker det är så där jättekul. Då ska man backa hela det där. Det där är ju bökigt. Så då tänkte jag att om man kan följa med och segla och få känna på hur det faktiskt är att vara ute på sjön. Hur reagerar man när man blir sjösjuk? Är det någonting som man verkligen tycker är det här är kul? Så då har jag tänkt att försöka ha Madeira eller Porto Santo som hemmahamn.
Vart ligger de?
Ja, det ligger alltså från Lissabon ut, rakt ut i Atlanten.
Okay.
Ungefär 4 dygn segling från Lissabon då. Och då tänkte jag att då kan man, Madeira kan man flyga enkelt till. Sen kan man kliva ombord och så kan man välja om man vill vara med en vecka eller 2 veckor eller något. Och så seglar vi runt Madeira. Vi seglar kanske till Kanarieöarna och även Azorerna.
Det låter spännande. Och all den här infon, den finns alltså på din hemsida för de som är intresserade. Då kan de gå in på sailinfinity.com och hitta all information, hur man kontaktar dig och hur man anmäler sig och så vidare för att få uppleva det här.
Ja,
det
handlar ju oftast om att få en kontakt så att man kan liksom förklara vad det handlar om, vad man ska göra och om det är någonting som man kan vara intresserad av.
Ja, det kan ju vara perfekt att pröva innan man har sålt allt man äger, hus och hem och alla sina tillhörigheter, och investerat det i en båt, om man inte gillar att spy.
Ja,
ångrar sig. Eller hur?
Ja, nej, det är att föredra. Jag har ju gått den andra vägen. Jag har ju liksom
spytt först.
Jag har ju köpt båtar och hus och så har jag sålt dem. Så jag har ju gått en ganska krokig väg för att hitta den här perfekta båten som jag vill ha. Jag tror ju att det finns enklare vägar. Prova på att segla och prata med de som håller på och har gjort det. Och sen kan man fatta beslutet efter det. Jag tror att det hade varit bättre för mig också, men jag är inte funtad så riktigt, så att
det blev inte så.
Jag lär mig igenom. Nej, precis.
Då är det bra. Men
jag har ju landat ganska bra.
Ja, det har gått väldigt bra för dig, tycker jag. Jag har en liten kluring här som många funderar på. Många har ju sett även det här på tvn, du vet, om oceansegling. Jag vet inte, sådana kändisar som seglar och så. Det verkar som om alla måste bli sjösjuka någon gång. Är det så? Blir alla sjösjuka?
Nej, det blir de inte. Och jag tror att skalan på hur sjösjuk man blir är väldigt stor. Men i de där programmen så gör man ju tv, och det är klart att det är jättebra tv att se kändisar spy i en vecka. Men så är det inte, utan de allra flesta mår lite dåligt. Och det finns ju mediciner och det finns plåster och det finns allt möjligt som man, och det dämpar väldigt mycket. Och sen går det över, oftast går det över efter 24 timmar.
Okay.
Så man mår lite kymigt ett tag, kanske spyr en gång och sen är det i stort sett över. Ja, det de gör på tv, det är tv. Så är det inte riktigt. Och det finns väldigt många knep att ta till som funkar ganska bra. Ofta individuellt. Och alla de där knepen känner vi ju till. Och då provar vi dem. Och jag har aldrig seglat med folk. Alla jag har seglat med har väl blivit påverkade. Men väldigt få blir så påverkade så att man liksom blir helt handlingsförlamad. Och det går ju över. Det är inte...
Går det alltid över?
Ja, jag har för mig att... Jag har läst någonstans att det finns de som... Det finns fall när det inte går över. Men så är det ju med allting. Liksom. Mm. Man kan ju inte basera någonting på ett fall som inträffar på var 10 000 människa eller någonting. Så det där med sjösjuka är ingenting man behöver vara orolig för.
Men när man har blivit akklimatiserad då för att vara på sjön och att det gungar och rullar och har sig, hur blir det när man kommer i hamn då? Rullar marken då när man kliver av båten?
Men man går ju säkert i flera, ett par tre dagar i alla fall, och tycker att det är knöligt att gå på. För det gungar ganska bra. Och sen att det där avtar ju efter en dag eller två. Så att det, jag tror man gör lite väl stor grej av det. De flesta som är ute och seglar, de upplever det inte som ett problem. Det är en del av seglingen. Och sen hittar man sitt eget sätt att hantera det på. Och då är det inget problem längre.
Nej, men det låter bra. Då är det liksom hopp om livet om man ger sig på jorden runt segling, så vet man att blir jag sjösjuk, då kommer det gå över, det kommer att bli bra och det kommer att bli trevligt. Det gäller att ha lite tålamod då när man är dålig.
Ja, så är det. Men så är det, det som kanske är det svåraste för många, det är ju det att man lever ju, om man nu gör en oceanöverfart eller en längre överfart på en vecka eller någonting sånt, så lever man ju flera personer på en väldigt liten yta. Och det gör ju att det kan ju bli grogrund för konflikter och massa annat. Så det är nog svårare att hantera. Man måste ha planer för det och kunna få en kommunikation mellan människor som gör att alla trivs och blir sedda. Och...
Då gäller det att ha bra social kompetens då och vara lite hobbypsykolog som kapten.
Ja, så är det ju. Alltså man blir ju bättre och bättre på det här, men oftast om man pratar om saker och ting så hittar man lösningar. Mm. Så att det är inget jätteproblem, men man, det ska man ju tänka på. Det får man ju lära sig då om man provar på innan. Det, så här är det att vara ombord på en båt. Alltså det, man sover väldigt oregelbundna tider. Allt ombord ska funka med att laga mat. Och det är inte alla som tycker det är jättekul. Men de flesta tycker det är roligt och man växer ju.
Ja.
Så att det är...
Man växer alltid när man antar nya utmaningar och utmanar sig själv.
Ja, men
och
så är det.
Och
det
vågar är ju ge sig på grejer.
Ja, precis. Och då kan det vara bra om man inte har sålt allt på det grar innan.
Om man skulle vilja ångra sig.
Ja, nej, rådet är att prova på. Så upptäcker man att det här är kul. Mm. Och är man ett par, då är det ju liksom oftast den enas dröm som kanske är drivande. Och det är ju inte heller så himla. Alla måste ju trivas ombord.
Precis, det är en livsstil som...
Ja,
det är bra om man alla tycker... kalla
det för, ja, man brukar kalla det för att man ska få ett happy ship. Alltså alla som är ombord på båten måste tycka att det är kul.
Att det är alla tiders.
Precis, men det är det ju inte alltid. Men nej. Det får man ju lära sig då också att hantera.
Precis. Men nu när vi sitter och snackar här så är det snart månadsskifte och vi glider in i mars månad 2025. Och då tänkte jag att vi ska runda av lite med hur ser vårens planer ut framöver här. Nu har vi gått igenom ditt Offshore Sail Academy. Vi har snackat om din hemsida om man vill ha kontakt med dig. Och nu tror jag lyssnarna kanske skulle vilja träffa dig. Och vart kan man träffa dig under våren? Och vad har du på agendan?
Ja, jag kommer ju vara på båtmässan en del. Och stå i Oceanseglingsklubbens monter. Jag tror vi hamnar ganska nära kryssarklubben och några till. Så att vi står nog på ett bra ställe.
Älvsjömässan eller?
Ja, precis. Och den börjar ju 6 mars. Sen planen för våren är ju att den 24 mars så seglar jag, eller så flyger jag till Irland. Ska förbereda båten för sjösättning. Och sen flyger min besättning in. Och i nuläget så har jag besättning hela vägen till Madeira. Men det finns alltid hål. Och vi kommer väl i april då, början på april någon gång, hitta ett väderfönster som ger oss bra vindar söderut. Och sen så kommer vi att segla så långsamt vi bara kan, höll jag på att säga. Men alltså det handlar om att uppleva saker på vägen.
Precis. Menar du med fina stopp och sådär? Och...
Vi går ju ut med kusten, den franska, spanska och portugisiska kusten ner mot Lissabon. Innan vi tar hoppet över till Madeira. Så att, jag planerar väl att kunna vara på Madeira i mitten på juni skulle jag tro. Mitten slutet på juni.
Du, det låter supernice. Då kanske man ska ta sig till dit och möta upp kanske.
Ja, definitivt. Gör det.
Hur länge?
Det finns mycket fina sträckor att haka på där.
Ja. Den där andra killen som hade båt på Irland där, han kommer alltså att svänga babord när du svänger styrbord vid Portugal.
Precis. Ja, så är det.
Om han går in i Gibraltarsund, eller?
Ja, ja.
Men det skippar du.
Och så går han in i Medelhavet.
Ja, det är inget för dig.
Nej, alltså Medelhavet det är varmt och skönt, men det är också ganska dyrt. Så att jag föredrar nog hellre att hålla mig runt Kanarieöarna, Azorerna och Madeira till att börja med.
All right.
Och sen blir det säkert en tripp över Atlanten också. Mm.
Men skulle du göra något strandhugg, säger jag, i Frankrike och besöka fabriken som har byggt båten?
Ja, jag tänkte första stoppet i Frankrike blir nog Les Sables d'Olonne. De ligger ganska nära Brest i Frankrike. Mm. För där ligger fabriken som har byggt båten, och det skulle vara jätteintressant att få komma dit och titta och se hur de bygger båtar idag och kanske samla på sig en del reservdelar som man kanske behöver på vägen.
Precis, och kanske få specialtips av de som har byggt båten.
Ja, det är det som är planen.
Ja. Men jag tycker det låter alldeles utmärkt och superspännande och kul att få följa dig. Så jag tror vi ska runda av programmet, och jag kommer att försöka ringa upp dig lite då och då och se vart du är och hur du har det, hur det går med sjösjuka och segling och andra äventyr på vägen. Så ett
vi får mötas
tack.
I Lissabon.
Ja, Lissabon, dit ska jag flyga. Kan jag stå där
och så styr vi ut mot Madeira.
Absolut. Det där får vi snacka lite mer om och planera in, så vore det jättekul.
Ja, det ska vi göra.
Ja, stort tack för att du ville vara med. Och lycka till med allting.
Tack själv.
Ja, det är lugnt. Ha det bra.
Ja, detsamma. Mm.
Hej, hej.
Hej.
Ja. Och där la Tompa på. Och vi önskar han lycka till. Och vi avslutar det här programmet med I Have a Dream med Westlife.
The streets.
Tack för att du har lyssnat på Pierres värld.